Jag vet ju inte hur det är med dig egentligen. Men med mig är det så här att det finns något som skaver i mitt inre. Det finns någonting som alltid ligger på lur där inne och skaver. När jag var barn, då hade jag inte det så här. Då var jag fylld av förväntan på framtiden och allting var... Ja, om man inte hade problem med klasskompisar och föräldrar så var allting ganska bra. Men ju äldre jag blev, desto mer upptäckte jag att tomheten skaver. Det finns någon sorts längtan nedlagd i människan. Någon sorts dröm om någonting som skulle kunna vara bättre än vad det har blivit. Och jag har det i mig. Jag har det här som skaver, det här som inte känns riktigt fullt. Jag brukar tänka på det. Man brukar säga att människan är så fantastiskt underbar och i sitt inre. Men när jag tittar in i mitt inre så kan jag uppleva att det ofta är ganska tomt där inne. Det är inte så fantastiskt, underbart och ljuvligt alltid, utan ofta är det tomt. Det är som någonting saknas. Det finns mycket vackert, men det saknas någonting i mitt liv. Jag tror kanske ibland att det är Gud. Jag vet inte hur du har det. Men för mig finns det där en längtan efter något större. Och så söker man efter att försöka överbrygga den här längtan efter det större på olika sätt. Man söker i relationer, man söker i framgång, man söker i sex, pengar, stolthet, lycka. Men det lyckas aldrig släcka den där törsten som finns, åtminstone i mitt inre. Jag är inte själv i detta. Jag tror att många människor kan känna igen sig i det. En av mina absolut mest uppskattade författare är Hjalmar Söderberg. Jag tycker otroligt mycket om den sekelskiftesförfattaren och alla hans böcker som han har skrivit, som jag har läst med stort intresse. Men jag fastnar speciellt för en pjäs, och det är Gertrud, som han färdigställde 1921. Och den här Gertrud, som är huvudrollsinnehavaren, som bygger på en riktig person. Det är en sann berättelse, även om den har blivit dramatisk i bokverk eller i dramaverk. Det handlar om Agnes. Och hon lever några år med en äldre man som heter Gustav Canning. Och hon älskar Gustav Canning. Och han älskar henne. Men en dag så säger Gustav någonting som får hennes värld att rubbas. Och hon bestämmer sig för, jag kan inte vara med den mannen längre. Jag vill inte vara med den mannen. Det går inte. Och så lever hon sitt liv, hon bryter upp från Gustav och lever sitt liv, träffar flera olika relationer. Och i slutet av boken så uppdagas vad det är som Gertrud har burit i sig själv. Vad det är som har skavt under hela livet. Och det är de här orden som Gustav Canning sa, som han kallade sin trosbekännelse. Till Gertrud sa han, jag tror på kroppens lust men själens obotliga ensamhet. Jag tror på kroppens lust men själens obotliga ensamhet. Och då säger Gertrud, jag avskydde de orden, men jag gjorde dem också till min trosbekännelse. Jag gjorde de orden till min trosbekännelse. Och i slutet av boken eller dramat får vi se en förtvivlad Gertrud som reser mot Köpenhamn. Och hon har brutit upp från sin tredje relation, väldigt övergiven, ensam och tom inombords. Och jag tycker att Gertrud sätter fingret precis på vad vi ofta känner. Vi vet att vi har våra behov, vi vet att vi har en kropp, vi vet att vi har en längtan. Men hjärtat är obotligt ensamt. En annan person som betyder mycket för mig, och jag uppskattar oerhört mycket Ingmar Bergmans filmer. Han är svår, ja jag vet. Men Ingmar Bergman har ett djup i sina filmer som tilltalar mig. Och kanske beror det på att det är samma sorts sökande som Gertrud tar vi möter Ingmar Bergmans filmer. Ingmar talade ofta om sina demoner. Han hade själv demoner. Det handlar inte om att han trodde att han var besatt av några onda demoner. Utan det var ett sätt att beskriva alla de känslor och tankar som aldrig någonsin får sin fullödning någonstans, som hänger i luften, som oroar. Han arbetar ju själv ständigt och jämt i sina filmer, men också i sitt privata liv, i gränslandet mellan Gud och tvivel. Och en längtan efter att få bli förlåten. Det kommer igen i filmerna, förlåten. Att få bli förlåten. Han tecknar också bilden av människans inre sökande. Och det som är så fantastiskt med Ingmar Bergman, det är att han gör det publikt. Alla kan se det. Alla kan se hans inre brottningsmatch i filmerna. Och det gör honom unik. En annan person som jag har läst en hel del av min ungdom, som jag har alltid haft svårt för, det är August Strindberg. Men i en av hans dramor som heter Ett drömspel så berättas om hur gudomen kommer ner till jorden. Och gudomen som heter Agnes i det här drömspelet går omkring och ser hur människorna har det. Och när Agnes ser hur människorna har det, då säger Agnes så här: det är synd om människorna. Och det är ju det mest kända citatet från Strindberg, tror jag, som nästan alla kan. Det är synd om människorna. Och Agnes säger det inte en gång, inte två gånger. Hon upprepar det gång på gång på gång. Och hörni, mina vänner, det här handlar inte om några andra människor. Det här handlar om oss. Det Strindberg sätter fingret på är ju vår känsla, vår upplevelse. När vi ser på våra egna liv och på vår egen verklighet kan vi inte ibland säga till oss själva: det är synd om oss människor. Det är det. Jesus själv och Bibeln berättar om att, just det, den här bilden är ganska talande för Strindberg. Ligger begravd på Norra kyrkogården. Och på han som hade så mycket tvivel och så mycket funderingar om tron och allting, så står det: o kors, du mitt enda hopp. O kors, du mitt enda hopp. Någonstans i allt av Strindbergs tvivlets sökande så mals det hela ändå ner när han sen bestämmer vad det ska stå på sin egen runa. Så står det: o kors, du mitt enda hopp. Ganska fascinerande, tycker jag. Jesus själv och Bibeln berättar om att människan är oändligt ensam. Att människan längtar efter att bli förlåten. Att människan längtar efter att bli hel. Att hon längtar efter en ny start i sitt liv. Och Bibeln berättar att när Jesus ser på människorna så fylls han, precis som i berättelsen med Agnes, och troligtvis var det där Strindberg fick sin inspiration. När Jesus ser på människorna så fylls han enligt ordet av medlidande. För han såg att människorna var illa medfarna, som får utan herde. Det här är Bibelns beskrivning. Vi i kyrkan, när vi pratar, så brukar vi alltid prata om de andra. De andra, vi i kyrkan och så de andra som vi ska rikta oss till. Men de här orden är inte riktade till någon annan. De är riktade till oss, till våra hjärtan, till vår tomhet, till våra liv. Och så säger Jesus till om oss: det är synd om oss. Jag fylls av medlidande. Ni är illa medfarna och ni söker. Och jag kan känna igen mig i det. I Jesusordet. Det är en del av min verklighet. Och så sänder Gud sin son till jorden. Som en signal, som ett tecken. På att in i er ensamhet, in i er tomhet, in i er brustenhet. Så är ni ändå inte ensamma. Vi är älskade. Vi är älskade av en kraft som är större än vad vi någonsin kan begripa. Vi är inte bortglömda. Och det är därför som Judas, när han ska förråda Jesus, så tittar Jesus honom rakt in i ögonen och så säger: min vän, gå och gör det du ska göra. Det finns inte uns av dom i de orden. Inte uns av förkastelse eller avsky i de orden. Eller när Petrus, som har förnekat Jesus tre gånger, trots att han har lovat att följa honom in till döden. Han har lovat att vara med Jesus in i det yttersta. Och det första han gör när prövningen kommer är att han förnekar honom. När Jesus möter honom på morgonen efter uppståndelsen på den stranden. Och det blir så tydligt att Jesus älskar honom fortfarande. Det finns ingen dom. Det finns ingen försakelse. Det finns ingen nedlåtande. Eller Thomas, som kräver att få känna i hans sår. Jag tror inte om jag får känna, inte får känna hans sår. Då står Jesus där: du får känna. I din brustenhet så är du oändligt älskad av mig. Eller är det möjligen så att det är just för att vi är brustna människor som vi är älskade? Är det just därför kanske som Jesus, Gud vår fader, älskar oss så? Och det är därför som vi, när vi har gjort våra mest idiotiska snedsteg, när vi har förlorat all tilltro, vår egen förmåga att fungera, när vi har svikit människor som har betytt mycket för oss, druckit för mycket alkohol, varit otrogen, syndat och gjort fel, precis som alla människor gör, eller inte alla, men många människor gör. Det är precis då Gud kommer till oss och säger: jag älskar dig, men jag vill se ändring. Jag vill att du försöker anstränga dig, men jag vet att du inte kan. Men jag vill att du försöker. Speciellt svårt är det här för oss som är kristna. För vi har ju verkligen försökt oftast. Vi har kämpat med våra dåliga laster och olater. Vi har slitit hårt för att försöka bli bättre människor. Jag tänker på kung David, vad han säger. Skapa i mig, Herre, ett rent hjärta, säger han i en av sina psalmer. Och den bönen har jag också gjort till min. Varje morgon nästan så ber jag den bönen. Skapa i mig, Herre, ett rent hjärta. Bli mitt hjärta rent? Nej. Jag är fortfarande samma gamla, syndiga, eländiga Lars. Och ändå är jag så ändligt älskad. Det tycker jag är märkligt. Och fantastiskt. När vi ser den helige Andes handlingar i Bibeln så ser vi att Anden är till för att hjälpa oss i våra svagheter. Den är inte till för att komma till de präktiga, fina, duktiga, kristna människorna som har gjort allting rätt, för de finns ju inte. Det är bara en myt. När Anden kommer så kommer den till människor som har brister, svårigheter och svagheter. Och den faller över dem som tvivlar. Det är det som är så intressant i Bibeln. När lärjungarna sitter där, instängda, osäkra, inte vet var de ska någonstans, säkert fyllda av tvivel i sina hjärtan. Det är då Anden faller med full kraft. När vi som mest behöver Anden, då kommer den. När vi som mest behöver Anden, då kommer den. Och då kommer den att uppenbara sig. Människor som har försökt ändra på sina liv, de märker ganska snart att det är jättesvårt att ändra på sig. Även om man är kristen så är det jättesvårt att ändra på sig. Och i Hasse och Tages fantastiskt roliga film Mannen som slutade röka, kommer ni ihåg den? Nej, den kommer ni inte ihåg. Men när jag var ung så gick den faktiskt i skolorna som en förmanande berättelse om rökningens fördärv. Men i Mannen som slutade röka, han har ju fått ett arv av sin far Alighieri på 18 miljoner kronor. Med ett villkor, att han måste sluta röka. Men han är ju en notorisk kedjerökare. Så han gör allt för att få fortsätta röka, men han får inte det. Och då händer följande, att hans farbror som ska få ta över arvet om inte han klarar av att sluta röka, gör allt för att sabotera för honom. Mannen flyr, han flyr till Frankrike, han förlustar sig med kvinnor i parti och minut. Här talar vi om otukt. Han dricker mycket alkohol, han försöker på olika sätt dämpa den här längtan i sig, men han lyckas inte. Men där någonstans i det dramat så säger Hasse och Tage, de formulerar ju allting så bra. Summan av lasterna är konstant. Vad man än gör så har man alltid sig själv kvar där någonstans. Och man kan byta spår, man kan byta brist, man kan byta svaghet, men svagheterna består ändå år ut och år in på någon form, i något sätt. Vi är inte ofelbara. Vi kommer aldrig att bli det. Och den människa som påstår sig själv att jag är ofelbar, den är ju troligtvis den som har svårast att komma närma Gud. Det som är intressanta med människor som får ta emot helig ande, det är att de faktiskt är vanliga människor. Men de har en längtan efter Gud i sitt hjärta. De har en längtan efter ett annat liv. Och de har en längtan efter en tro. I den sång vi kommer att sjunga ganska snart efter predikan så sjunger vi att du är älskad precis som du är. Jag tycker det är bra, det är rätt. Men jag har alltid när jag sjungit den sången tänkt att jag inte tycker så. Jag älskar den sången, men just den där versen har jag svårt för. Därför jag har alltid tänkt så här, jag är älskad trots att jag är den jag är. Trots att jag har mina brister så är jag älskad. Trots att Gud vet alla mina svagheter och att jag själv är så medveten om att jag inte alltid kan älska mig själv, så är jag ändå trots detta älskad av Gud. Jag ska bara säga något kort om helig ande till också. Bär alla människor
helig ande inom sig? Är det Bibeln? Säger Bibeln att alla människor har helig ande inom sig? Nej, det säger inte Bibeln. Bibeln säger att helig ande är något som man får som gåva av Gud när man vill tro. Det är något som man får som gåva av Gud när man vill tro. Och det finns en intressant berättelse om folket i Samarien i Apostlagärningarna 8. Folket i Samarien har blivit kristna. Evangelisterna har kommit dit och predikat. Och de har blivit döpta. Men de har inte helig ande. Så Petrus, och jag tror att det är Andreas, åker upp till Samarien och ber för församlingen och folket där. Och då berättas att när apostlarna lägger sina händer på folket så faller den heliga ande och de får ta emot heliga ande. Jag tror att den här bibeltexten vill lära oss någonting viktigt. För det första, det är oerhört viktigt som kristen att ha del av heliga ande. Men den vill också lära oss att längta efter det och fråga efter det. Och Bibeln berättar att vi ska be för varandra att helig ande ska komma i våra liv. Inte så att vi blir perfekta, inte så att vi blir bra, inte så att vi kommer att klara våra liv smärtfritt. Utan för att helig ande ska kunna trösta oss när vi faller. Att helig ande ska kunna hjälpa oss när vi faller. Och vi ser när helig ande dyker upp. När Maria blir gravid och antagligen är utom sig av förtvivlan, då faller helig ande över henne. När lärjungarna sitter och skäms i huset någonstans i Jerusalem, då faller helig ande över dem. När Stefanus står beredd att stenas i Apostlagärningarnas första kapitel, i det femte kapitlet, beredd att stenas för människor som inte tycker att hans tro är rätt, då faller helig ande över honom och han ser himlen öppna sig. Och han ser Guds härlighet. Helig ande kommer till oss när vi behöver det. Men vi behöver också öppna oss för helig ande. Jag ska bara berätta en liten historia. Den är ganska fascinerande. Jag vet inte om det är off topic kanske. Men det är en bra historia. Det var det här hände någon gång på 40-50-talet. Det var ett professorspar från universitetet i Boston. Han var professor och hans fru, de skulle ta en härlig weekend. Och då åkte de till den natursköna och underbara staden Gatlinburg i Tennessee. Där de skulle tillbringa en hel helg, bara dem, i det natursköna området. När de satt där på första frukosten så ser de en välklädd man komma in. Och han går runt och hälsar i den lokalen. Den är välfylld med frukostgäster. Han går runt och hälsar på alla och han skämtar vid varje bord. Och professorn tänker, nej, nej, nej. Hoppas han inte kommer hit. Jag vill inte ha honom här. Och han tittar på sin fru och hon är lika förtvivlad. Vi ska ju ha den här helgen för oss själva. Men mannen fortsatte gå runt och han närmar sig bordet. Och så kommer han fram till dem. Och då förstår de att nu är det kört. Och han säger, hi, how are you? Nice to have you here. Who are you? Vilka är ni? Vad roligt att ha er här. Jag är professor från Boston och jag är här med min fru. Jag är teologiprofessor i Boston. Jag är präst. Jag är här med min fru. Vi ska ha en trevlig, lugn och skön weekend tillsammans. Nice, säger han. Men då har jag en väldigt rolig berättelse för dig, säger mannen. Och så tänker professor, nej, inte en till rolig berättelse om hur vi präster är och hur vi inte är. Men han är ju amerikan, den här professorn, så han, okej, okay, let's hear it. Ja, vi låter höra den. Och så börjar den här mannen berätta en märklig historia, den välklädda, seriösa mannen. Om du tittar ut genom fönstret där så ser du ett berg. Och vid foten av det berget så föddes en gång en liten pojke. Han var lycklig under sina första år. Det var helt fantastiskt. Han levde där med sin mamma. Och de var ju perfekt. Det var en underbar uppväxt. Men när han blev lite äldre så tog mamman med honom in till stan. Och när hon lämnade honom för att hon skulle klippa sig så var det genast någon som kom fram och frågade den unge pojken, who is your dad? Hi son, how is your dad? Hej min son, vem är din pappa? Det är så man söker kontakt i de små städerna. Man frågar, vem är dina föräldrar? I det här fallet var ju pappa man var nyfiken på. Who is your dad? Och den lilla pojken tänkte, men jag vet ju inte vem som är min pappa. Ingen aning, vad är pappa för någonting? Jag har aldrig haft någon pappa. Den dagen blev ganska ödesdigen. Och sen skulle den följas av en mängd olika tillfällen då den unga pojken skulle få samma fråga. Who is your dad? Och han skulle alltid gå därifrån och känna samma tyngd i sitt hjärta. Jag vet ju inte vem som är min pappa. Den unga pojken började dra sig undan människor. Han var 11-12 år. Han ville inte vara i stan. Han ville överhuvudtaget inte ha med vuxna människor att göra. Men han hade en längtan i sitt hjärta. Och det här var ju märkligt. Kanske beroende på att hans mor var en from och trogen kvinna. Han längtade efter Gud. Så varje söndag gick den här lilla pojken till gudstjänst. Och då han kommer på en snillrik lösning för att komma in. När alla hade satt sig i bänken så smet han in. Och precis innan pastorn skulle läsa välsignelsen så smet han ut. På det sättet behövde han inte hälsa på någon, men han kunde ändå föra predikan och vara där. Han gick där i något år, men så en söndag bytte man pastor. Av någon märklig anledning så lyckades den här pastorn läsa välsignelsen så snabbt och dessutom hinna ner till dörren. Och efter honom kom hela församlingen och lilla pojken satt och insåg helt plötsligt, jag är sist kvar i kyrkan och nu ska jag krångla mig förbi de här människorna. Och förtvivlan var stor och allvarlig han. Och hur ska jag klara det här? Hur ska jag klara mig undan frågan, who is your dad? Så han började sakta gå, smyga efter väggarna och närma sig dörren. Och precis när han är på väg att öppna dörren, då hör han pastorn som säger, hello son! Who is your dad? Hej min son, vem är din pappa? Och killens axlar bara sjunker ner. Han är så tyngd. Han känner nu. Och det som händer är också att församlingen tittar ju. Alla tittar ju liksom. Vem är hans pappa? Vem är hans pappa? Men då händer det som händer när den helige ande faller. För pastorn, han ser något helt plötsligt som han inte kan se. Han förstår något han inte kan förstå. Och han känner något han inte kan känna. Och han går direkt fram till den lilla pojken, lägger armarna på axlarna och säger, jag vet vem som är din far. Jag vet vem som är din far. Och pojken tittar. Ditt ansikte ser ut som din fars ansikte. Dina ögon lyser som din fars ögon. Jag vet vem din far är. Och folket runt omkring, de börjar titta. Ska vi få svar på frågan nu? Vem är lilla pojkens pappa? Och så säger pastorn med hög röst, Gud är din far och det syns i hela ditt ansikte utan tvekan. Och den lilla pojken lyser upp. Han blir så otroligt lycklig över det här. Man ser axlarna resa sig. Han har äntligen fått ett namn på sin far och det var Gud. Och folket ser också att hans axlar reser sig. Och han går stolt ut ur kyrkan den söndagen. Wasn't that a nice story to be told? Var inte det en fantastisk berättelse att berätta, säger den välklädde mannen. Ja, säger teologen. Det var sannoliken en väl bra berättelse. Ja, säger mannen. Jag har faktiskt ingen aning hur det skulle bli med mig om inte pastorn den där dagen hade sagt till mig att jag var Guds barn. Jag tror faktiskt att jag inte hade klarat av livet riktigt då. Men den gången fick jag veta att jag var Guds son. Och på den gången blev jag upprätt i hela mitt jag. Tack för att ni har lyssnat, sa han. Det här är min berättelse. Tack själv, sa teologen. Fantastiskt tack. Det var fint att höra din bekännelse och din berättelse. När mannen fortsatte gå runt och hälsa och paret hade ätit sin frukost så ropar de till sig servitrisen och så frågar de, ursäkta, vem är den där mannen som hälsar på alla och som är välklädd och som stod och pratade med oss? Och då svarade servitrisen, känner du inte igen honom? Det är Ben Hooper. Han är ju guvernör över Tennessee i många år. Han är en mycket älskad människa. Och hela staden tycker om Ben Hooper. Den här berättelsen är för mig om när helig ande upprättar människor på ett märkligt sätt. Kan se och gör att vi kan se det vi inte kan se. Känna det vi inte kan känna och förstå det vi inte kan förstå. Och när helig ande kommer så kan den förvandla människors liv. Ditt och mitt. Men fortfarande får vi kämpa med våra brister, våra synder, våra tomheter. Men det finns ett löfte. Amen. Jag tackar dig Gud för din ande. Jag tackar dig för att vi inte behöver vara perfekta eller felfria eller syndfria för att få tillhöra din andes folk. Jag tackar dig för att du sände din ande till de här människorna i Bibelns berättelse när de var i absolut nöd. Och att du sände din ande till den här pastorn när den här lilla pojken var i absolut nöd. Och att du också är beredd att sända din ande till oss när vi behöver ditt stöd. Tack för att vi har fått ta emot helig ande. Tack för att du har gett oss anden. Hjälp oss, Herre, att vara öppna och ta emot vad du har att ge. I Jesu namn. Amen.